I början på året så talade Gud till oss, äldste till Fredrik och Sami och mig, att Gud hade någonting för oss som församling för det här året. Och vi delade med oss, jag tror det var 14-15 januari där, när vi hade en träff med församlingen och alla husförsamlingar. Och det var det tre områden. Och det var de här tre områdena, och att vi behöver växa i bön, och vi behöver växa i tro, och vi behöver växa i den heliga ande och heliga andes kraft och gåvor. För att vi ska komma framåt i våra liv, var och en av oss, och som församling. Och nu så upplevde vi att vi ska tala om det här igen och påminna om detta. Att vi kan fortsätta vandra i det här, gå djupare, att praktisera mer. Såklart, det här är ingen heltäckande undervisning om bön, om tro eller om heliga ande. Men det blir en påminnelse och en uppmuntran. Vi pratade under våren om bland annat om apati, om passivitet och kontra att vara en aktiv följare av Jesus som Herre på alla områden i våra liv. Och det här är också områden som vi behöver vara aktiva. Så idag får vi ny möjlighet att omvända oss, att ta emot mer uppenbarelse och att vandra i de här områdena. Och jag skrev här att det är egentligen resurser som vi som Jesu lärjungar är helt beroende av. Vi kan inte leva såklart utan tro. Och vi kan inte leva utan bön. Och vi kan inte leva utan en helig ande. Så där har vi en sån här. Ja. Så jag ber än en gång, helig ande, att du ska tala till oss. Att du ska beröra oss, att du ska ge uppenbarelse från ditt ord. Tack att vi kan inse mer och mer hur totalt beroende vi är av dig, helige ande. Fyll oss, helige ande. Så vi ska läsa Romarbrevet 10:9 som ett första ord. Det kommer vara många ord som många av er känner igen väl. Och i Romarbrevet 10:9 så står det att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Så vi blir frälsta genom tro. Vi kan inte bli frälst utan tro. Att tro på det som han har gjort, att tro på vem Jesus är, att han har dött, att han har uppstått och att vi har honom som Herre. Johannes 3:16 känner vi också väl igen. Där har vi också detta med tro som en grund. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så när vi på grund av vad han har gjort och på grund av våran respons, våran tro på vad han har gjort, så får vi frälsning och evigt liv. Men det börjar inte bara med tro, utan det fortsätter hela livet, så får vi leva i tro. Vi kommer ingen vart utan tro. Tro på honom, tro på hans ord. Och vi ska läsa Romarbrevet 1:17. Där det står just att vi ska leva av tro. I evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Så vi får leva av tro. Det är som en energi för oss. Det är det som bär oss. Att vi tror på Gud, att vi litar på honom. Och det är väldigt kopplat också till det som kommer sen. Någonting aktivt. Det är inte bara en tro som en tanke här inne. Eller som en övertygelse här inne. Men det får konsekvenser. Så därför så rubriken där var att frälsning, tro. Vi får frälsning genom tro och vi får liv genom tro. Vi får leva genom tro. Men den är också synlig. Våran tro. Den är också verksam. Den får konsekvenser. Den påverkar hur vi agerar. Och det är intressant här i Romarbrevet, om ni är kvar där i Romarbrevet, i första kapitlet också, i vers 8, så tyckte jag var väldigt intressant som jag tänkte på här under året några gånger. Det står att först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Och det är ju Paulus som skriver till de kristna i Rom. Eftersom han i hela världen talar om er tro. Och då tänkte jag så här, jaha, okej, man pratar så mycket om deras tro. Men hur visste alla om deras tro? Hur visste de att de hade tro? Hur kunde man veta hur mycket tro de hade? Varför talade man om deras tro? Det måste ju, då kan inte bara ha varit någonting som var här inne. Då hade det inte varit synlig. Men deras tro var synlig för att den fick konsekvenser på hur de levde, hur de agerade, hur de talade. Så deras liv vittnade om deras tro. För de vandrade i tro, de levde i tro. De gick i tro. Det blev synligt. Så det här berörde mig. Att vi behöver ha en tro och bör ha en tro som är synlig. Jakob 2:18. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Så det här är ju väldigt tydligt här när Jakob skriver att våran tro syns på våra handlingar. Det vi gör visar om vi har tro. Och våran tro bör få konsekvenser i hur vi agerar. Så tro är inte bara någonting, en åsikt eller en uppfattning eller en övertygelse, utan är väldigt praktiskt. Så det blir en liten grund här för varje område. Nästa område som vi hade med här är bön. Så vi ska gå till Matteus 6. Bön som en livsstil. Bön är inte bara någonting som sker någon gång när vi plötsligt behöver hjälp. Utan vi ser i Matteus 6 hur Jesus tänkte om bön. Och vad han hade för förväntan, eller vad han såg som naturligt om de som följde honom. Och då står där i, vi läser vers 5 till vers 7 i Matteus 6. Det står det tre gånger, ska ni få se någonting särskilt då. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger det sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Så var tre gånger så står det här, när ni ber. Inte om ni ber, utan när ni ber. När ni ber, när ni ber, när ni ber. Så det är någonting som vi lever i. Bön. Jag ska också läsa från Filipperbrevet där. 4:6-7. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Bekymra inte för något. Är det någon som bekymrar sig för något ibland? Det är fantastiskt att vad som helst som vi bekymrar oss för kan vi och bör vi komma till Gud med. Och vi får komma med våra önskningar och våra bekymmer genom bön, åkallan, att ropa till Gud. Kan vi säga att verkligen vara desperat till Gud och tacksägelse. Så att vi ber Gud om hjälp. Och vi ropar till Gud. Och vi tackar Gud för att han vill och kan hjälpa oss. Sen kommer då det här, vers 7. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så det är intressant här att då står det inte så. Då ska ni få bönesvar. Utan för Gud vet att ännu viktigare för oss det är att vi har frid och lita på Gud. Att han tar hand om allting. Det är klart att han inte ber oss att säga att vi ska be och inte tänker och svara. Han vill ju svara på våra böner. Men det han säger är konsekvensen av att vi ber, det är att vi får ta emot frid. Och det är det första vi behöver. Och sen får vi fortsätta. Ibland får vi bönesvar direkt. Ibland får vi det senare. Och ibland så ser vi aldrig det som vi hade bett för. För det kanske Gud hade en lite annan plan. Eller på ett annat sätt. Eller längre fram. Men det händer någonting med oss när vi ber. Och här, som det står här, det mest centrala som händer i oss, det är att vi får frid. Så vi finns mycket anledning att be. Och vi kan bekymra oss eller oroa oss över många saker som dyker upp varje dag. Vilket innebär att vi får väldigt många anledningar att be. Så det är väldigt bra. Och det behöver vi göra. Så det är en livsstil. Det är någonting hela tiden, kontinuerligt. Sen är det också det som Magnus och Anna sa. Ett arbete. Så det passar ju bra att ni sa det. Så det kan vi läsa lite grann om. Lukas 18, 1-6. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid skulle be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: "Ge mig rätt mot min motpart." En tid ville han inte, men sedan sa till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, så ska jag ändå ge den här änkan rätt eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande." Och Herren sa: "Hör vad den rätt orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem." Det är intressant här. Det står att de ropar till honom dag och natt. Så det verkar ju vara livsstil då också. Även här kan vi se det. Men att han, Jesus, han säger till oss att vi behöver ha tålamod. Vi behöver vara uthålliga. Vi behöver komma till honom. Och vi får låta komma till honom gång på gång. Och inte ge upp. Därför att det hjälper oss. Det står ju inte här. Man tycker den är lite svår text så här. På ett sätt. Lite speciellt. Ska vi tjata på Gud? Är det det? Men jag tror att det finns också en djupare dimension här. Att Gud vet att när vi fokuserar på honom, när vi har våran blick till honom, när vi kommer till honom, när vi hela tiden går till honom, så vet han att då är vi på den bästa platsen. För där kan han svara oss såklart, och han kan ge oss sin frid, och han hjälper oss. Det hjälper oss att ha perspektivet på den som verkligen kan hjälpa oss. Lukas i kapitel 11, 9-13, så pratar Jesus också om bön. Det står så här: "Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom?" Så återigen, att vi får söka, vi får bulta, vi får fortsätta att ropa till Gud. Och vi har en Gud som är en god far och som vill det allra bästa för oss. Var därför vakna. Från början. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Så här är det en mer specifikt, ännu mer specifikt och direkt uppmaning. Att ständigt be, att be i anden, att vara vaken, att hålla ut och be för alla de heliga. Att vi ska be för varandra. Att vi får be för varandra. Så det har vi ett arbete att göra allihopa. När den, här har vi ju redan läst idag, eller hur? Nilsson. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så vi behöver den helige andes kraft för att vara vittnen. Vi är Guds barn, vi är lärjungar och vi är vittnen och vi är tjänare. Men för att vittna till exempel så behöver vi hans kraft. Det är inte våran egen inspiration eller våran egen styrka, utan det är hans kraft. Första Korinthierbrevet 12:1. Det är också bra när vi, det som vi läste här, att det står att när den helige ande kommer över er. Så det här är någonting som vi alla också behöver och kan förvänta oss. Men i första Korinthierbrevet 12:1 så står det att när det gäller de andliga gåvorna, bröder, eller det andliga som kommer från anden, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Så jag kommer inte gå in här djupare i andens gåvor och allt vad vi har genom den heliga ande. Men det är ett som är säkert att vi behöver inte vara okunniga. Utan vi behöver veta vad det handlar om. Vi behöver förstå vad det är vi kan få och vilken resurs den heliga ande är. Det är ingenting som vi kan säga att det där är inte jag är så intresserad av. Eller jag behöver inte det. Eller jag behöver inte studera det eller upptäcka det. Men det står tvärtom här. Vi ska inte vara okunniga. Då behöver vi alltså kunskap och erfarenhet. Om vi går fram till kapitel 14, vers 1. Där står det också om detta. Vi ska sträva efter kärleken, men vi är också ivrig att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Så vi ska söka det som kommer från anden och andens gåvor, och vi ska söka att få del av det profetiska så att vi kan tala ut det som kommer från anden till varandra och in i olika situationer. I vers 12 så står det: eftersom ni är ivriga, så vi är inte bara vi är inte okunniga utan vi söker kunskap, och vi inte bara gör det utan vi är ivriga att få andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd. Så vi behöver verkligen detta, och vi till och med behöver, och vi behöver i överflöd. Vi behöver att det flödar över. Och det här är någonting som vi har bett för mycket och inför det här året också. Vi verkligen tror att vi behöver detta som församling och var och en av oss. I sista versen där, vers 26 i samma kapitel, kapitel 14, vers 26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Och det här handlar också om att vi har alla någonting att ge på grund av den heliga ande i oss. På grund av den heliga ande, och att den heliga ande verkar genom oss. Då har vi någonting att ge. För det som vi ger till varandra som är från anden, det är det som verkligen bygger upp. Så vi har hans kraft och hans gåvor, hans resurser. Det som kommer från anden. Men det ger oss också vägledning. Anden ger oss vägledning och vi har liv genom anden. Vi vill gå till Galaterbrevet 5:16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Så vi står mera här och läsa om. vad det innebär att vandra i anden och vandra i köttet. Men när vi vandrar i anden så gör vi det som kommer ifrån Gud. När vi vandrar i köttet så gör vi det som kommer ifrån oss, eller som kommer ifrån mörkret. Som inte bygger upp, som inte välsignar, utan det står till och med att det föder död, det som kommer från köttet. Det föder död. När jag agerar till exempel hemma eller mot någon av mina bröder i församlingen i köttet, när jag blir talar eller agerar eller säger saker som kommer från mitt kött, så bygger det inte upp, utan det bryter ner. Det välsignar inte. Men det som kommer från anden, det är till exempel som det står i vers 22, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet och så vidare. Mildhet, självbehärskning. Var är det står att vi ska vandra i anden? Jag kan läsa den. 5:25. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Vi har liv och vi har hans vägledning också. Gud vill leda oss genom den helige ande. Så, tro, bön och helig ande. Är det helt oberoende av varandra? Väldigt retorisk fråga. Nej, det finns väldigt koppling mellan tro och bön. Jag ska komma in på det mer. Jakob 5:15. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa honom upp igen. Så det finns en koppling mellan tro och bön. Vi ska be i tro. Trons bön. Ja, så finns en koppling mellan tro och bön. Det här kanske är lite lek med ord, men inte bara. Andra Korinthierbrevet 4:13. Vi behöver också bönens ande. Zakaria 12:10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Så han ska utgjuta nådens ande och bönens ande över Davids hus, men också över församlingen, över hela församlingen. Att vi kan få den här bönens ande. I Efesierbrevet 6:18 så står det att vi ska be i anden, står det. Så det finns en väldigt tydlig koppling mellan bön och anden också. Vi ska be i anden. Och då händer det saker. Därför är det pilen där. Då kan vi gå framåt i allt det som Gud har börjat och håller på att göra och ska göra med oss och genom oss. Så tro, det är en gåva från Gud, men det är också en respons till Gud. Det är ett beslut också att tro. Och faktiskt flera gånger så pekar Jesus på lärjungarna och människornas brist på tro, eller han förebrår dem för deras otro. Det var till och med så att det fanns hinder för att han skulle kunna göra under, till exempel i Nasaret, för att det fanns så mycket otro. De trodde inte på honom. De erkände inte honom. De hade ett humanistiskt mänskligt tänkande och tänkte inte att han som var född i Nasaret kunde vara Guds son. Så deras tänkande, humanistiska tänkande, var högre än Guds ord. Och det fanns otro. Och därför kunde han inte göra mycket under där. När Israels folk var i Egypten fick de inte komma in i det förlovade landet på grund av sin otro. För att de vågade inte lita på Gud. Eller de ville inte gå i tro. De ville ha lite mer garantier än tro. De vill inte tro på Gud bara. Men vi har ett val och vi har ett beslut att göra i varje situation. Om vi ska välja att lita på Gud. Om vi ska be tro och om vi ska vandra i tro. Bön. Det är gemenskap med Gud. Först av allt. Men det är också ett beslut. På samma sätt som tro är ett val och ett beslut, så är också bön ett beslut. Och ett arbete. Och en strid. Vi är i en andlig strid. Så när vi inte ber eller om vi ber lite, så kanske det är ett tecken på att vi inte har tro. Eller vi tror inte att våran bön kan förvandla vilken situation som helst. Vi tror inte att bön kan förvandla, och därför ber vi inte. Det kan också vara ett tecken på att vi är inte så upptagna med Guds verk eller vad som är på Guds hjärta. Och det kan vara en anledning till att vi inte ber. Eller att vi inte ber på rätt sätt. Det står så här, bara citera från Jakobs brev 4:2. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa. Intressant. En annan anledning kanske är att vi inte har så mycket kärlek till våra syskon som behöver våra förböner. Eller för församlingen, eller för vårt land. Vi är upptagna med vårt eget, vi är upptagna med våra bekymmer. Eller vi förstår inte att vi är mitt i en andlig strid. Där djävulen hela tiden arbetar för att leda oss vilse, för att förvirra oss och till och med döda oss. Så därför så lallar vi på och strider inte i bön. Eller vi saknar vision för det som Gud har. Vi har inte vision från Gud, och därför så har vi ingen riktning. Vi har inte mycket anledning att be, för vi vet ju ändå inte vart vi ska. Helige ande och tungotal till exempel. Fredrik talade om detta när vi var på ledarträff i april i Brasilien. Han och jag var där. Att när vi inte ber så mycket tungor kan vara ett tecken på att vi inte är så beroende av den helige ande. Vi tycker inte, tror inte vi är så beroende av den helige ande, så vi behöver inte be tungor. Var väldigt starkt, och tror det ligger väldigt mycket i det som Fredrik sa där. Men om vi tror att vi behöver den helige ande, och vi vet att när vi ber i tungor så blir vi fyllda av den helige ande, då får vi väldigt anledning att be mycket tungor. När vi inte söker den helige andes kraft, gåvor och ledning, då går vi i våran kraft, i vårat förstånd, våran vishet. Vi har fått vårat förstånd som en gåva. Men Bibeln säger, förlita dig inte på ditt förstånd. Det är väldigt tydligt. När vi inte är beroende av anden kan vi inte förstå vad anden vill när vi ska be. Vi får ingen kraft i bönen. Vi kan inte bygga upp syskonen. Och vi har egentligen inget mer att erbjuda än vad människor som bara är religiösa har. Eller till och med människor här i världen. Om vi utgår från det mänskliga och det naturliga bara. Till och med om vi är Guds barn och den helige ande bor i oss. Men om vi inte är uppfyllda av anden så har vi inte mer att ge. Utan det blir våran själ, vårat intellekt, våran egen vilja, våra känslor som får företräde. Och våran själ vill alltid ta över. Våran vilja, våra känslor vill alltid ta över och styra. Men där har vi ett beslut att göra. Att låta anden leda oss och fylla oss. Och genom att vi beslutar med våran själ att anden ska leda oss och fylla oss, då kan vi börja också be med mycket större intensitet, med mer frimodighet, med mer tro, även om inte vi har mycket känslor eller mycket så väldigt sugna på att be. Men anden manar oss. Så som avslutning här lite grann. Lite mer mellan kopplingen här emellan. Hur samverkar det egentligen? Bara ta den här sista bilden. Vi har redan sett här att det samverkar. Men igen så vill jag säga att när vi ber så behöver vi be i tro. Eller hur? Men när vi ber så växer våran tro. Och när vi har tro så ber vi. När vi har tro och tro på bönens kraft så börjar vi be med större intensitet och större iver. Men det är också så att när vi ber så blir vi uppfyllda av anden. När vi blir uppfyllda av anden, då får vi tro. När vi blir uppfyllda av anden så kan vi också bli ledda av anden. Och när vi blir uppfyllda av anden så vill vi be. Och vi får mer kraft att be. När vi blir uppfyllda av anden kan vi be med en ny intensitet och uthållighet. Så det är väldigt sammankopplat. Men det här med anden, det är så viktigt att vi alla får den här erfarenheten att bli döpta i den heliga ande, fyllda av den heliga ande. Och att vi får ha den här trons ande, bönens ande. Då kan vi flytta berg, säger Jesus. Och därför så har vi den här bördan att vi alla ska få leva i detta med anden och i bön. Och vi behöver växa i bön som församling på ett praktiskt sätt. Så här är några frågor. Hur kan du växa i bön? Till exempel på morgonen. Kan du gå upp lite tidigare för att be mer? Eller kan du skippa något aktivitet för att ge mer plats för bön? Kan du hitta plats för en bönepromenad under dagen? Kan du har du en plats där du känner dig helt fri att be högt? Att be tungor, att tala ut med din mun? Vi samtalar ju med Gud. Ett filmtips här bara inemellan. War Room, om ni inte har sett den. War Room. Be med tillsammans med en bror eller syster. Det står i Matteus 18 att om vi är två på jorden som kommer överens om något, vad det än är, så kommer de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Har du någon bror eller syster som du ber med? Hur kan du växa i bön i familjen, med husförsamlingen? Och vi är flera män som träffas varje fredag morgon för att be. Från 6:30 till 6:45 hos bröderna här, killarna i Kolla i Kungsbacka. Så välkomna att vara med. Men om du är man då. Har du redan hittat en annan plats att be? Något annat sätt att be tillsammans med syskon? Så kör på där. Annars häng gärna på och var med. Det kanske är någon annan dag som är bättre för dig eller annan tid. Så fixa till något, ordna något, bjud in några. Eller tills dess så kom och var med på fredag morgon. Yes. Så en sista uppmaning. Att om du inte är döpt i den heliga ande. Om du inte har fått börja tala i tungor. Så be om hjälp. Prata med någon. Annan i församlingen eller oss ledare. Om du behöver undervisning, om du behöver förklaring. Och du behöver förbön. För att det ska flöda. Det som kommer från anden. Det är en bön som fadern tycker om. Han vill göra detta, det har vi läst. Amen. Så vi tackar dig Gud här att du är här, helige ande. Och du bor i var och en som har lämnat sitt liv till dig. Var och en som har dig som herre, som har blivit född på nytt. Så bor din ande i oss. Och tack att du har också döpt med din ande och fyllt oss med din ande. Och därför så kan vi välsigna varandra här. Så vi ber att vi som församling och varande av oss kan växa i tro. Växa i bön och växa i att ta emot av din kraft och din ledning och dina gåvor. Vi ber om en intensitet, en överlåtelse och ett liv i bön, i tro, i den heliga andes kraft.